Imorgon så går jag på semester för första gången som pastor. Och det känns ju lite konstigt att säga det, för man kan ju inte gå på semester från att tjäna Gud. Det är ju någonting vi gör hela livet, inte bara vissa tillfällen. Men jag ska ändå ha semester och inte stå här. Så, men jag kommer inte sluta, bara för att jag har semester så kommer jag inte sluta att tjäna Gud och inte sluta att tillbe Gud. Men den här perioden har jag i alla fall tänkt mig att börja med att jobba lite. Vi har hemma planerat för att bygga ett litet trädäck på baksidan av huset. När man gör något sånt så det blir mycket planering och ritande och skissande, och man får fundera fram och tillbaka. Man får kolla vad man behöver för verktyg, för material. Man får beställa och få förbereda och köra och dona och allt sådär. Och allt detta, det är ju inte oviktigt när man ska göra någonting, utan det tror jag att alla vet att grunden när man gör någonting, att vara grundlig, det kan vara avgörande och det är väldigt viktigt. Men för att det ska bli något trädäck, eller vad vi nu ska kalla det, altan, jag vet inte vad man kallar det. Men för att det ska bli någonting av detta så behöver vi ju också gå vidare från grunderna och faktiskt ta tag i sågen och hammaren och få något gjort. Liknelsen kanske inte håller fullt ut, men något liknande så tror jag vi ser författaren till Hebreerbrevet uppmana oss till när det gäller vår kristna tro. Att inte vara kvar i grunderna, utan låta grunderna föra oss till fullkomlighet. Den bibeltext som jag har landat i tills idag, den är inte helt lättsmält. Det kan låta lite hårt. En bitvis ganska svår text att förstå, men alltså ger det oss fantastiska förutsättningar som vi har framför oss här idag när vi får söka detta tillsammans. Texten vi ska läsa, det är från Hebreerbrevet kapitel 5, och jag läser från vers 11, några versar in i kapitel 6. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Okej, så vad är det han säger här? Eller hon kanske för den delen, man vet inte vem som har skrivit Hebreerbrevet, men vad är mjölk för något när vi talar om Guds ord? Och vad är fast föda? När vi läser den här texten så är det sex stycken saker som nämns som grunder. Det finns säkerligen fler. Men först så skriver han omvändelse från döda gärningar. Det är ju i omvändelsen som allting börjar. Vi vänder oss bort från det i livet som verkar meningslöst när vi har med Gud i ekvationen. Sen har vi tro på Gud. Att tro på Gud är ju det som omvändelsen leder till. I omvändelsen så vänder vi oss bort från mörkret och i tron på Gud så vänder vi oss mot ljuset, en tvåstegsprocess. Sen står det reningar eller dop. Folkbibeln skriver reningar, Bibel 2000 skriver dop. Men det som är intressant det är att det står i plural. Och vi vet att i den judiska traditionen så innehöll den flera olika slags reningsceremonier. Och det är möjligt att det är det som författaren vill peka på. Tillsammans då kanske med Johannes dop och det dop som Jesus påbjöd. Och de här reningarna då, det skrivs om senare i Hebreerbrevet som att det är en föregångare till dopet. Och de är nu onödiga för den kristne eftersom hon har fått ett hjärta som är renat genom vad Jesus har gjort för oss. Sen står det handpåläggning. Handpåläggning det praktiserades ofta i samband med avskiljningar och förböner i olika slag. Men eftersom det här står i samband med dopet så är det troligt att det är bönen om helig ande i samband med dopet som menas. Och sen står det de dödas uppståndelse och en evig dom. Dessa två hör också ihop och likt flera av de tidigare punkterna så tas detta upp senare i brevet. Och där skrivs det att det ligger på människans lott att en gång dö och sedan dömas. Och i apostlagärningarna så talar Paulus om att det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta. Det märker vi gång på gång i Nya Testamentet att när de talar om de dödas uppståndelse så är det väldigt provocerande. Men det är det hoppet som vi bär med oss. Det är det hoppet vi bär med oss att döden inte är slutet. Okej, så det här var alltså grunderna. Det är det här som är mjölken. Så det ska vi inte stanna vid idag. Jag tycker i och för sig det är ganska mycket att tugga på, men det, så är det. Men om vi då går till den fasta födan, vad är då det? Vi läste här att ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Och senare också att som vuxen så har man fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Så det handlar om att växa upp, eller hur? Att växa upp andligt. Även om det här i brev först så sägs det att de behöver mjölk, så säger han att men det tänker jag inte ge er. För det är dags att gå vidare. Det är dags för en andlig mognad. Han vet att de är redo för det. För det är tydligt att det skrivs till några som har varit kristna ganska länge. Ni borde vid det här laget, skrivs det. Rent ansträngningsmässigt så är det är mycket smidigare att dricka mjölk än att sätta i sig en bit flintastek. Det är ju mycket enklare med en flaska välling, eller hur? Just om hur mycket man får jobba med kroppen så. Men kan man verkligen kräva mer av oss som har varit med ett tag? Är det det de är ute efter? Är det det går ut på? Om vi istället tittar på en person som är nyomvänd, som nyligen har blivit kristen, har funnit glädjen i Jesus, så är det självklart att den personen vill ta till sig allting som Jesus lär och leva på ett sätt som fördjupar sitt liv i honom. Och senare i Hebreerbrevet så beskrivs just en sån situation. Och vi läser från kapitel 10 då och vers 32. Då skrivs det så här. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Ni visste att ni ägde något bättre. Hur lätt är det inte att tappa bort det? För vi gör tydligen det. Och de gjorde tydligen det redan då. Vi äger något bättre. Jag minns när jag var tonåring. Inte så länge sedan. Vi brukade åka iväg på ungdomsmöten och ungdomskonferenser. Och väldigt ofta så landade predikan i att man skulle ta beslut för Jesus. Och det var ju bra. Och det är någonting som ofta behövs i ungdomsgenerationen. Eller det behövs i alla generationer. Men det blev också någonting som man gjorde gång på gång. Även om man hade gjort det kvällen innan så kunde det predikas på ett sånt sätt att man liksom kände sig skyldig att gå fram igen. Man fick dåligt samvete på något sätt. Så istället för att komma vidare så kändes det som att man gång på gång kom tillbaka till mjölkflaskan. Alltså grunderna är inte oväsentliga, utan grunderna är någonting vi har för att bygga vidare på, att låta dem leda oss framåt. Men vad menas då med rättfärdighet? Vad säger dig det ordet? Vi smakar lite på det. Rättfärdighet. 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 Dela upp ordet lite olika om man vill. Men hela sammanhanget här i Hebreerbrevet, det påminner mycket om ett annat tillfälle när Paulus skriver till församlingen i Korint. Så jag tror vi kan lära oss lite av den situationen. I första Korintsbrevet kapitel 3 så skriver Paulus så här. Från vers 1 till vers 3. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, den tålde ni ännu inte och det gör ni inte nu heller eftersom ni fortfarande är köttsliga. Så länge det råder avund och strid bland er är ni då inte köttsliga och lever som alla andra. Och lever som alla andra. Det handlar lite här om vår livsstil. Detta tabubelagda ämne. Men så försöker vi också så ofta gång på gång att leva våra liv på egen hand. Gud får vara med på ett hörn när det verkligen behövs. Men om vi går tillbaka till bilden med mjölk och fast föda. Vad är det då vi behöver för att äta fast föda? Rent billigt då, alltså då behöver vi ju tänder. Och tänder, det är ju någonting som kommer automatiskt när vi mognar och när vi växer. Men sen då, vad behöver vi för att inte tänderna ska trilla ut? Då behöver vi ta hand om dem. Vi kan kalla det tandläkare. Och vem är då vår andliga tandläkare? Det är ju Jesus. Vi behöver mer av Jesus och mer av Guds ande i våra liv. Vi behöver låta honom vara en del av hela våra liv, även när vi går på semester. Vi behöver låta honom föra oss till fullkomlighet, som vi läste. Föra oss till rättfärdighet. Att vara rättfärdig, det tror jag är ett uttryck som vi väldigt lätt rutar in. Och en del kanske också likställer det med hur ofta man går till kyrkan till exempel. Ja, nu har jag gått i kyrkan varje söndag den här månaden. Nu är jag minsann en god kristen. Så. Men bara för att skruva upp det lite, så tror jag inte att vara rättfärdig, det handlar inte om hur ofta jag går till kyrkan, utan kanske ännu mer om hur jag lever som kyrka resten av tiden. Och det handlar inte om ifall jag ger 10% av mina pengar till församlingen eller inte, utan kanske ännu mer om hur jag spenderar resten av de 90% av mina pengar. Och det handlar inte om hur ofta jag bjuder hem pastorn på lunch, utan kanske ännu mer om hur jag bemöter de mest utsatta i vårt samhälle. De mest utsatta och ensamma i vår församling, i våra församlingar. De som aldrig blir bjudna någonstans. Och tänk er nu inte detta som en kravlista att lägga till någonting där, utan tänk er istället detta som en enorm förmån att Jesus Kristus, himmelens och evighetens konung, vill vara en del av hela ditt liv. Hela ditt liv. Och i Bibeln så möter vi Matteus, en tullindrivare, känd för att gå romarnas ärende och stoppa pengar i egna fickan. Inte särskilt omtyckt av folket, en syndare. Vad händer när Jesus möter honom? Erbjuder han honom att bli förlåten på plats där? Eller kom han dit för att påpeka för honom hur fel han lever? Det där och det där och det där. Det får du inte göra. Nej. Vad gör Jesus? Han kommer till honom och så säger han: Matteus, följ mig. Han erbjuder honom lärjungaskap. Och detsamma gäller oss. Jesus, han ger oss en inbjudan till lärjungaskap. Trots våra fel och våra brister så får vi följa honom. Och det tycker jag, det är stort. Och det är därför vi behöver lära oss att äta fast föda. Att leva rättfärdigt. Att låta Jesus föra oss dit. Inte att vi ska försöka prestera något på egen hand, utan låta Jesus föra oss dit. Så att vi också i vår tur är beredd att lärjunga träna andra. För lärjungaträning, det är en gemensam sak. En pågående process. Ingenting som vi blir klara eller färdiga i. Enligt uppslagsverket så lyder definitionen av rättfärdig så här: en rättfärdig är någon som gör det rätta eller rättvisa, men även någon som är fri från synd. Och dit kommer vi ju självklart aldrig, men vi behöver alla mer av Jesus, vi behöver alla mer av Guds ande i våra liv. Och vad det i sin tur betyder, det är ganska olika för var och en av oss. Men vi behöver stå tillsammans i detta. Uppmuntra varandra, se varandra, be för varandra. Och detta tänker jag allra högsta grad handlar om lärjungaträning. Och emellanåt så hör man, eller jag i alla fall, frågeställningar som: är det synd att göra det här? Syndar jag om jag beter mig på detta sätt? Och så försöker man hitta någon slags yttre gräns. Hur långt kan jag gå? Hur kan jag bete mig så här och ändå vara innesluten i Guds nåd? Kan jag göra detta? veta. Och ändå, om man är lite tveksam, men kan jag göra det här? Hur långt kan jag gå och ändå vara innesluten i Guds nåd? Och jag tänker, tänk om vi istället skulle vända på begreppet och se hur nära kan jag komma Gud? Vad kan jag göra för att istället det för mig närmare Guds ande, Guds helighet? Vi kan ta, nu är det lite olika våra olika kyrkor, men vi har ofta kanske bänken längst fram i kyrkan som en förbönsplats. Jag har sagt det innan och jag säger det igen, att den platsen, det är ingen skamvrå. Att komma fram till förbön, det är inte detsamma som att gå fram i skamvrån. Men ibland känns det som en del har den uppfattningen. Jag vet någon, en berättade en gång att de hade varit på en gudstjänst och så hade de bjudit in till förbön. Och så var det en person som hade gått fram och så hör man någon bakom viska, ska den gå fram? Vad är det för fel på den nu? Och den personen har aldrig kommit tillbaka till kyrkan. Det är så jobbigt tycker jag. Att ta del av Guds nåd och Guds kärlek, det är det bästa vi kan göra. Och förbönsplatsen är en fantastisk plats för det. Jag tänker så här, att lever man ett väldigt utgivande liv så behöver man också ta emot mycket. Ger du mycket av Jesus så behöver du också ta emot mycket av Jesus. Så jag tänker att en förbönsplats är en fantastiskt, utomordentligt bra plats för att göra det. Men om vi går tillbaka till den text där vi började, så började jag med att läsa så här. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara. Lite udda sätt att börja eller inleda en text på. Om detta har vi mycket att säga. Om vad då? Vi måste självklart kolla på vad det talas om i stycket innan det vi läste. Så backar vi några verser. Så läser vi från vers 7 i kapitel 5 så här. Medan han, alltså Jesus, levde här i köttet så ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning som alla lyder honom. Och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek. Jag vet inte hur mycket ni kan om Melkisedek, men en väldigt spännande, mystisk man. Han kom från ingenstans och så får han möta Abraham och välsigna Abraham. Abraham, för den delen, han kallades ju rättfärdig av Gud. Men det står att Melkisedek är präst åt Gud den högste. Och läser man Bibeln från början, från första Mosebok och framåt, och man kommer till det stycket där det står om Melkisedek, så är det första tillfälle där ordet präst nämns. Och det är ju långt, långt senare som Mose, eller i samband med Mose, som Gud utser präster. Så det är ju ganska spännande att Melkisedek är präst långt innan det beskrivs ens vad en präst är. Och Jesus, Melkisedek står det också senare i Hebreerbrevet, så står det så här att Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung. Och Jesus är en präst likt Melkisedek. Det kanske inte säger oss så mycket idag, Men om vi backar ännu mer i Hebreerbrevet till kapitel 4 så kan vi där läsa om vad den titeln innebär för Jesus. Kapitel 4, vers 14 så läser jag så här. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Till vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt likt som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi har en överstepräst, eller ska vi säga en far, som känner med oss i allt. Så låt oss efter allt detta få landa i den texten, i vissheten om att vi har en hoppets Gud. Vi är inte ensamma. Gud är med oss hela resan. Och Gud, han ger oss inte ett exempel och sen lämnar han oss. Nej, han är med. Och det är det hoppet vi får bära med oss när vi får söka honom lite mer. När vi får leva för honom lite mer och låta honom forma oss ännu lite mer. Vi ber tillsammans. Fader Jesus, himmelens och jordens konung, jag tackar dig för att vi får här tillsammans söka dig och omfamna dig, Herre. Vi tackar dig för att du vill vara en del av våra liv, hela våra liv, Herre. Fader, jag ber att du ska hjälpa oss att föra oss till fullkomlighet. Jag ber att du ska fylla oss med din ande så att vi kan ännu lite mer få se din kärlek lysa igenom oss till dem som så väl behöver det. Tack för att du vill välsigna var och en som är här idag i denna stund med din godhet och din nåd och din kärlek, Herre. Amen.